Då bläddrar vi fram till Efesierbrevet kapitel 1. Sidan 1741. Efesierbrevet 1, sidan 1741. Och idag kommer vi inte att läsa vers 3-14. Däremot läser jag vers 15 och stycket ut där till vers 19. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så lyder Herrens ord. Under hela våren, det är faktiskt sant, under hela våren har vi tittat på en enda vers i Efesierbrevets första kapitel. Vi har sett hur Paulus i vers 3-14, hur han brister ut i en lovprisning. Han börjar med att säga: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och sen fortsätter han att ösa på med stora ord av vad de här välsignelsen innebär. Och man kan säga att han ger massor av olika nyanser av den frälsning som Fadern ger oss genom vår tro på Kristus. Vi får en ny familj. Han utväljer oss före världens skapelse, adopterar oss och han blir vår far. Han gör oss till medborgare i sitt rike. Kristus ger sitt liv för att friköpa oss ur slaveri, ur dödens rike och föra oss in heliga och fläckfria, in i Guds eviga glädje, in i hans rike. Innan världens grund var lagd hade han slagit fast i sitt eviga rådslut att allt skulle återinföras under Kristi herravälde. En plan som han utverkar in i minsta detalj. Och i denna plan så reser han upp ett nytt folk, sin församling, till sin ära. Jag har tittat på allt detta. Han ger detta folk, denna församling, ett oförstörbart arv. Han ger den helige ande som ett förskott på den fulla härlighet som ska komma. Och så efter vers 3-14, alltså en enda lång mening i grekiskan, så berättar Paulus vad han ber för. När han ber för dem, brevets mottagare. Men man skulle kunna säga att hela, det står ju till, vi har en rubrik här i våra biblar, apostens förbön. Det är ju inget som, det är en redaktör som har skrivit apostelns. Rubrikerna är liksom saker som vi har satt dit för att lättare ta till oss texten. Apostelns förbön. Så nu ser vi att nu börjar han be. Men man kan verkligen argumentera för att han har bett hela tiden. Hela den här texten som vi har tittat på under våren är en lovprisande bön. Och sen i vers 15 här som vi har nu framför oss, så växlar han liksom. Nu blir det mer en förbön, en pastoral bön, en vädjande bön. Och det finns några lärdomar här i den här bönen. Det finns många lärdomar och det är frestande att gå rakt in på huvudpunkterna här som Paulus nämner. Men jag tänkte faktiskt spara dem till nästa predikan. Idag så vill jag dels titta tillbaka på vers 3-14. Va, tänker ni? En gång till? Jajamän, en gång till. Och så, men Alltså tidigare så har vi närmat oss vers 3-14 som en teologitext. Liksom. Vi har tittat på massa läror. Idag tänkte jag att vi skulle titta på det här avsnittet som en bön. Som en lovprisande bön. Och så drar vi lärdomar utifrån det. Om Paulus ber här i vers 3-14, vad betyder det för oss nu? Det är den längsta punkten. Det är predikans huvuddel. Och sen går vi lite försiktigt in i det nya stycket. Och ska lägga ett märke till vilka Paulus ber för. Och varför han gör det. Så två punkter. Alltså först har vi Paulus lovprisning. Och sen för andra, vilka Paulus ber för. Och som sagt, vi har tittat noga på verserna 3-14. Och vi har gjort det som en teologisk text. Vi har vänt och vridit på ord och begrepp och vi har funderat på vad de betyder. Och för all del, jag vill inte sätta en motsättning här. Alltså all teologi värd namnet tar sig uttryck i doxologi, i lovprisning. Det finns ingen teologi som bara är en intellektuell övning. Utan teologin liksom lyfter oss ur oss själva och prisar honom som vi läser om. Så bra biblisk teologi säger oss inte bara vem Gud är. Utan det får våra hjärtan att liksom lyftas upp till lovprisning av honom. Så därför är det inte alls svårt att se att det Paulus gör i verserna 3-14. Han säger stora och höga saker om vem Gud är. Men han gör det i en liksom explosion av lovprisning. Han börjar ju med att ropa ut här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Och sen bara rullar det på. Och här finns en lärdom för oss. Att när vi ber så kan vi be som Paulus ber. Vi kan påminna oss om höga sanningar om vem Gud är och vad han har gjort. Och vi kan titta på det och vi kan låta det väcka lovprisning inom oss. Vi kan liksom se på det och se på det och se på det tills vi inser, sakta men säkert kanske, att de saker som upptar så mycket av vår uppmärksamhet här och nu är så små i förhållande till vem Gud är och vad han har gjort för oss. Så nu, låt oss titta tillbaka lite på verserna 3-14. Och låt oss dra några slutsatser om som kan vara till vägledning för oss i vårt eget böneliv. Jag lyfter fram 7 detaljer. Okej? Okay? Det går. Jag tror det. För det första. Paulus lär oss att den kristna bönen är trinitarisk. Att när vi ber så närmar vi oss Gud som fader och son och ande. Trinitarisk. Om vi tittar på verserna 3-6. Så kan vi se hur Paulus främst riktar blicken mot vad Jesu Kristi Gud och far har gjort. Han har välsignat oss, vers 3, med all andlig välsignelse i himlen. Han har förutbestämt oss. Han har adopterat oss in i sin familj. Och titta hur vers 3-6 slutar. Där finns en doxologi, alltså en lovprisning. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Och sen tittar vi på vers 7-12. Och vi kan lägga märke till hur Paulus där särskilt lyfter fram sonen. Vad Jesus Kristus har gjort. Att vi är friköpta genom hans blod. Att vi har fått förlåtelse på grund av hans offer. Och att allt ska återinsättas under hans herravälde. Och titta på hur vers 7-12 slutar. Vers 12. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Det är en doxologi igen. Till hans ära och pris. Och sen kan vi titta på verserna 13-14 och lägga märke till hur den handlar om den helige ande som ett sigill, som en försäkran om att vi tillhör Gud och att vi har fått den helige ande som ett förskott på den fulla härlighet som ska komma. Och titta hur den slutar med en doxologi till hans ära och pris. Och samtidigt, så vi har liksom alla tre personer i treenigheten här representerade i Paulus bön. Och samtidigt så ser vi hur de flätas samman genom hela texten. Så allt som fadern ger, ger han på grund av sonen genom anden. Det vävs ihop hela tiden. Men vi närmar oss Gud som treenighet. Som fader och son och ande. Det är det första. Det andra. Bönen är riktad mot fadern. Det är där Paulus börjar. Hos fadern. Han vänder sig till fadern. Och detsamma gäller oss när vi ber. Det är framförallt fadern vi vänder oss till när vi ber. Det är fadern som välsignar i vers 3. Det är fadern som utväljer i vers 4. Det är fadern som har förbestämt i vers 5. Det är fadern som ger oss nåd i vers 6. Det är fadern som låter nåd flöda över oss i vers 8. Det är fadern som låter oss veta sin vilja i vers 9. Det är fadern som genomför sin plan. Och ger hela vår frälsning ett syfte, vers 9 och 10. Det är fadern som ger oss anden som ett sigill, vers 13. Om och om igen så handlar det om faderns godhet, faderns kärlek, faderns initiativ i vår frälsning. Långt innan vi ens ville ha med honom att göra. Så Paulus visar att när vi närmar oss Gud i våra böner, när vi kommer nära honom i Jesu Kristi namn, så närmar vi oss fadern. Alltså vi närmar oss fadern. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig riktigt. Fattar ni? Fadern. Det är alltså, vi närmar oss obeskrivlig godhet och välvilja och kärlek. Vi närmar oss fadern. Vi närmar oss inte en främmande eller en skrämmande Gud i största allmänhet. Vi närmar oss vår fader. Han som gav sin enfödde son. Han som älskade oss så mycket att han gav sin enfödde son. Så att vi inte skulle behöva gå under utan ha evigt liv. Och inte vilket evigt liv som helst. Utan evigt liv som hans barn. Som hans älskade. Han som älskar oss på samma sätt som han älskar sin evige son. En fader som aldrig kommer att lämna oss eller överge oss. Som alltid överöser oss med varje god och fullkomlig gåva. Det står så i Guds eget ord. Varje god och fullkomlig gåva. Som välsignar oss med all andlig välsignelse. Vänner, vi närmar oss fadern. Vi kan göra det med glädje, med visshet om att han vill ha med oss att göra. Vi närmar oss fadern. För det tredje, Paulus bön är orienterad kring sonen. Allt detta goda som fadern ger, ger han oss i Jesus Kristus. Medan vi fortfarande var Guds fiender så gav han sin enfödde son att dö för vår skull så att vi kan bli försonade med Gud. Och på grund av att vi är försonade med Gud har vi tillträde till fadern. Titta i vers 3. All andlig välsignelse får vi i Kristus. Vers 4. Vi är utvalda i Kristus. Vers 5. Vi är förutbestämda till barnaskap genom Kristus. Vers 6, vers 8. Gud ger oss sin nåd. Vers 8. Han låter sin nåd flöda över oss. Genom den älskade, det vill säga sonen. Vers 7 och 9 och 10. Gud friköper oss. Han låter oss veta sin viljas hemlighet. Han inkluderar oss i den plan som han har beslutat. Som han genomför i minsta detalj. För att vi är i Kristus. I Kristus återkommer hela tiden. Han ger oss den heliga ande och sätter sitt märke på oss. För att vi är i Kristus. Så budskapet är glasklart. Allt det goda fadern ger, ger han för att vi är i sonen. På grund av Jesu Kristi frälsningsverk. Det är exakt vad Jesus säger i Johannes 14 och 6. Ingen kan komma till fadern utom genom mig. Om du vill ha gemenskap med ljusens fader som bor i otillgängligt ljus, så är vägen Jesus Kristus. Han är vägen. Han är sanningen och han är livet. Så i vår bön riktar vi oss till Fadern på grund av vad Jesus Kristus har gjort. Vi är orienterade kring Kristus. Det är på grund av honom vi kan komma till Fadern. För det fjärde, vår bön präglas av andens glädje. Titta återigen i vers 3. Alla de här välsignelserna, vers 3 är ju lite som en rubrik, så vi kommer typ studsa mot den hela tiden. Alla välsignelser som Paulus beskriver här, beskriver han som andliga välsignelser. De är andliga till sin natur. Det betyder att de välsignelser som vi får här ges genom den helige ande. Och det får vi också se i vers 13 och 14. De ges genom anden och vi njuter av dem genom anden. Det är anden som, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att det låter så klumpigt, men det är anden som liksom kopplar ihop oss. Det är anden som lyfter oss upp i Faderns och Sonens gemenskap. Det är anden som gör allt detta verkligt för oss. Det är anden som vittnar om Kristus i våra hjärtan. Det är anden som öppnar våra ögon och ger oss tro. Det är anden som gör oss lika Kristus och som väcker vår kärlek till Fadern. Och det är genom anden som Fadern utgjuter sin kärlek i våra hjärtan till Sonen. Det är genom anden vi får ta del av all denna kärlek, all denna glädje som ständigt flödar inom treenigheten. För det femte, Paulus lovprisning gläds åt Guds herravälde, åt Guds suveränitet, hans allmakt. Gud har allting i sin hand och ingenting lämnas åt slumpen. Att allt, precis allt, kommer att samverka till det bästa för den som är i Kristus. Titta i vers 4. Det är Gud som utväljer. Det är inte du som utväljer. Det är Gud. Det är Jesus, Jesus säger, det är inte ni som har valt, som har utvalt mig, utan det är jag som har utvalt er. Vers 5, det är Gud som har förutbestämt. Det var han som innan världens grund blev lagd bestämde att älska dig. Vers 9, det är hans vilja, det är hans plan, det är hans syfte som utverkas in i minsta detalj. Vers 11, det är han som utför allt efter sin viljas beslut. Allt. Han. Allt. Hör ni? Allt handlar om honom. Det här är något, vänner, jag känner att jag forcerar lite grann här. Jag liksom blir lite för exalterad här och manglade på er. Men vänner, det här är något av det mest trösterika och lovsångsväckande sanningar som du någonsin kommer att höra. Som du någonsin kommer att möta. Att Gud har kontroll. Att det inte finns någonting som är större än honom. Det finns ingenting som är övermäktigt honom. Det finns ingenting som kan övervinna honom. Det finns ingenting som han inte råder över. För han är överallt. Vi har en Gud som är värd att prisa. Och han som är värd att prisa vill mig väl. Han älskar mig med en kärlek som är bortom min fattning. Varför älskar han mig? Jag vet inte. Jag kan inte fatta det. Men han gör det. Han låter mig vila på gröna ängar. Han är min herde och ingenting ska fattas mig. Han ger liv åt min själ. Ni kan ju salmen, han för mig till vatten. Oavsett vilket lidande jag går igenom behöver jag inte frukta. för han är med mig. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det är värt vår lovsång. När Paulus ber så prisar han Gud för hans allmakt. För det sjätte. Lägg märke till att Paulus lovprisning gläds åt Guds försonande verk. Om och om igen så återkommer Paulus till vilka välsignelser vi har fått på grund av att han har gett sin son och försonat sig med oss. Paulus nämner 9 när jag satt igår och räknade välsignelser. Som är en direkt konsekvens av frälsningen vi har fått i Kristus. Först 1 i vers 3. Han har välsignat oss. För det andra i vers 4. Han utvalde oss. För det tredje i vers 5. Han förutbestämde oss. För det fjärde i vers 6 och 8. Han ger oss en nåd. Han låter nåden flöda över oss. Jag tycker det är så klent ord på svenska. He lavishes his grace upon us. Han liksom har en... Fattar du? Han har en oändlig, inte vet jag, hink med nåd. Och sen så har han en liten gudsbarn där. Och så bara, bang, säger det. Han öser den över oss. Det var nummer 4. För det femte, vers 7. Han ger oss frihet genom att han friköpte oss genom sin sons blod. För det sjätte, han förlät oss våra synder. För det sjunde i vers 9, han lät oss veta sin viljas hemlighet. Han gav oss ett syfte. För det åttonde i vers 11, han ger oss ett arv. För det nionde i vers 13, han ger oss anden som ett sigill. Allt som en konsekvens av att Jesus har försonat sig, har försonat honom med oss. Allt det här är saker som är ojämförligt viktigare än ett jobb eller en bostad eller någonting annat av allt det goda som Gud ger oss. Det finns massor av välsignelser som han ger till människor som fortfarande lever i fiendskap, som fortfarande är främlingar med honom. Arbete, välsignelser, fint väder, att få vara medborgare i ett land där man kan gå och rösta. Men det här som vi läser om här, det är välsignelser av evighet. Och de ger han till oss som är i Kristus. Inte för att vi har förtjänat det. Inte för att vi har förtjänat det, vänner. Inte för att vi har förtjänat det. Utan på grund av hans oförklarliga kärlek till oss. För det sjunde. Paulus lovprisning är just det. Det är lovprisning. Den vill upphöja Gud för den han är. Och den vill ge honom all ära. I det här avsnittet, i vers 3-14, så har vi 3 som jag kallar för doxologier. 3 uttryckliga lovprisningar, vers 6, 12 och 14. Den första doxologin, till ära och pris för hans nåd. Han gör allt detta goda för att hans nåd ska prisas. För att hans nåd ska prisas. Den andra doxologin handlar om att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Det är samma sak. Vi som har satt vårt hopp, varför har vi gjort det? Det är för att han har utvalt oss, för att han har gett oss sin nåd, för att han har gjort allt detta. Vi har satt vårt hopp för att han ska bli till ära och pris. Och för det tredje, Paulus talar om anden. Att anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. När andra folk ser oss, när hela änglavärlden ser ett befriat folk, så väcks deras förundran. Hur är det möjligt? De här är inte bättre än någon annan. Varför? Jo, för att det spelar tillbaka på vår Herre och frälsare. Hans ära och pris. För att hans nåd ska prisas. Du ser hur allt handlar om Gud. Han är allsmäktig. Han utväljer, han förutbestämmer, han välsignar, friköper. Han återupprättar och för oss in i frihet och härlighet. Allt för att hans nåd och ära ska prisas. Det finns många sorters bön som förvandlar våra liv. Det är livsförvandlande att få klaga inför Gud. Jag håller på att läsa en bok om klagan just nu och det är helt otroligt. Jag fattar inte att jag inte har upptäckt tidigare hela denna stora... En tredjedel av psalmerna handlar om klagan. Vi behöver klaga. Vi behöver liksom utgjuta våra hjärtan om våra tvivel, om våra smärtor. Vi behöver ge uttryck för det. Och vi behöver på nytt liksom förnyas i hoppet och vår förtröstan på honom. Det är livsförvandlande att få klaga. Och det är livsförvandlande att få komma inför Gud och be om förlåtelse för den synd som förgiftar mitt liv. Som för mig in på en olycksväg. Att få liksom erfara hur det här lyfts av mig. Det är livsförvandlande att få träda fram inför honom. Och bara få berätta alla mina önskningar. Be till honom om allt. Även de okloka saker som jag vill ha. Han lyssnar på det. Och han vill lyssna på det. Det är livsförvandlande att få be för andra. Att få ropa till Gud om andras välgång. Att mina bröder och systrar i församlingen ska få växa i Kristus. Ska få uppleva andens glädje. Så allt detta är saker som förvandlar oss. Men jag tror inte, det här är bara min egen tanke. Jag tror inte att det finns någon sorts bön som är så livsförvandlande som att prisa Gud för den han är och ge honom all den ära som tillhör honom. Jag tror inte att det finns någonting som förvandlar oss lika fundamentalt. Att få prisa honom, att han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det är någonting som lyfter oss ur oss själva. Det rycker oss upp ur vår självcentrering. Och det är kolossalt nyttigt för oss. För vi älskar att vara i centrum för allting. Men vi mår inte bra av det. Vi klarar inte att bära bördan ens av våra egna liv. Av vår egen lovprisning. Det gör oss inkrökta och navelskådande. För sanningen är att universum inte kretsar kring oss. Inte ens våra egna liv handlar ytterst sett om oss. Den här församlingen som jag älskar handlar inte om mig eller om oss. Det handlar om honom. Och när vi ser det så upptäcker vi syftet med våra liv. Plötsligt när vi själva inte är i centrum så lever vi mer fullödiga liv än någonsin tidigare. Så märkligt. På midsommardagen år 1314 utanför den lilla staden Stirling så ägde det största slaget i den skotska historien rum. Och nu får ni ursäkta mina uttal här. Jag kan inte prata lika härlig skotska som Jona och Miriam kan prata. Det kallades för The Battle of Bannockburn. Och det var det slag där skottarna vann sitt oberoende från England. Skottarnas kung hette Robert de Bruce. Han hade aldrig kämpat i ett riktigt slag mot engelsmännen. Han hade hållit skottarnas kamp om oberoende. Han hade hållit igång den kampen i 20 års tid. Så han var nog rätt tuff alltså. Men han hade aldrig kämpat i ett riktigt slag mot England. Engelsmännen hade under kung Edward den andra, de hade samlat den största armé som någonsin hade skådats på de brittiska öarna. Hade marscherat norrut och slagit läger utanför slottet där vid Stirling. Och den skotska armén hade aldrig mött den engelska armén i ett riktigt slag. Och ni kan föreställa er hur nervösa de var. En oprövad armé med en oprövad kung mot en armé, en erfaren armé som var minst dubbelt så stor. Och det finns en jättehärlig berättelse som jag nu berättar för er. Dagen före slaget så red den skotske kungen Robert Bruce på sin lilla Highland Pony. Den var tydligen väldigt liten. Det sägs att hans fötter nästan nuddade marken. Och han red och mönstrade sin armé. Och plötsligt, långt borta, så var det en av de engelska riddarna, Sir Humphrey de Bohun. Jag vet inte. Han såg Robert Bruce och han påbörjade en attack mot honom. Han började liksom satte av i full fart över fältet. Full rustning på sin stora stridshäst. Och han sänkte lansen och han siktade på Robert Bruce. Galopperade i full fart mot honom. Och de skotska trupperna började ju skrika åt sin kung. För de förstod att om kungen, om han dör, då dör hela hoppet för skotskt oberoende. Då liksom är allt förlorat. Men han lyssnade inte på dem. Han lyssnade inte på sin egen armé. Så istället så vände han upp sin lilla ponny mot det här väldiga liksom, ekipaget som kom dundrande mot honom. Och han stod och väntade på att riddaren närmade sig. Så här kommer riddaren i full fart. Och precis när lansen ska träffa honom så hoppar hans lilla ponny åt sidan. Och i samma stund så drar Robert Bruce fram sin väldiga stridsyxa och klyver huvudet på honom. och ni fattar ju att den skotska armén höll ju på att explodera. Den här kungen hade hur lätt som helst slagit ner denna skräckinjagade riddare med ett enda slag. Och det blev inte sämre av att när hans generaler klandrar honom efteråt för att han var så dumdristig och gjorde det här, så var hans enda kommentar att jag förstörde min bästa yxa. Alltså armén fullkomligt kokade. Och författaren som berättar den här, han heter John Barbour, han berättar att den kvällen var armén som förvandlad. Istället för att vara rädda för den stora engelska armén så var liksom samtalet att där har vi en kung som är värd att dö för. Här har vi en kung som jag kan följa vart som helst. Vänner, det är ju bara en illustration. Den är så futtig att jag tvekar om det överhuvudtaget är hjälpsamt att använda den. För hur mycket mer är det inte sant om våran kung som gick helt ensam. Och Satan och hans änglar avlossade allt de hade. Han var frestad i allt. Och han vek inte en millimeter. Och han tog all vår synd på sig. Han bar all Guds vrede mot vår synd. Och han lät den krossa honom. Han friköpte oss med sitt eget blod. Här har vi en kung som är värd att följa, vänner. Här har vi en värld, en kung som är värd att prisa. Som är värd att tillbe. Att lovsjunga. Och när vi gör det så lyfts vi ur oss själva. Vi befrias ur vår självcentrering. Och vårt liv får den riktning som det är tänkt att ha, det syfte som det är tänkt att ha. För lovprisning förvandlar oss. Det är min poäng. Därför, säger Paulus, därför, på grund av allt som han nu har sagt i vers 3-14. På grund av allt det som ger skäl till lovprisning. På grund av vem Gud är. På grund av sonens försoningsdöd. På grund av alla de välsignelser som vi får genom tron på honom. På grund av glädjen vi har i anden. Därför, när jag hör om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud när jag nämner er i mina böner. Så vers 15 alltså. Ordet därför pekar tillbaka på vad Paulus just har sagt. Och vad vi just har tittat på. Så nu går vi vidare och tittar på det, på vilka det är som Paulus ber för. Han säger, jag har hört om er. Jag har talat om det tidigare, tror jag. Efesierbrevet är ju sannolikt inte bara skrivet till församlingen i Efesos. Det finns inga personliga hälsningar på samma sätt som specifika brev till specifika församlingar finns i andra Paulus brev. Troligtvis var det tänkt som ett rundbrev att åtminstone skickas runt där i församlingarna i mindre Asien, alltså i västra större delen av Turkiet. Troligtvis skriver Paulus till personer som han inte känner personligen. Men han har hört om dem. Och vad är det han har hört som får honom att tacka Gud för dem? Han säger i vers 15. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Det är som att Paulus sätter upp två kännetecken som får honom att dra slutsatsen. Det här är kristna människor som han skriver till. Det här är bröder och systrar som är mottagare för alla de, av alla de välsignelser som jag just har räknat upp. Så här vet jag att ni är kristna. Två kännetecken. Ett som har med lära att göra och ett som har med liv att göra. Och här, redan här så kan vi se att lära och liv måste hänga samman. Och det är lätt att hamna i ytterligheter åt båda hållen. På ena sidan säger man, det spelar inte så stor roll vad du tror. Det viktiga är att du är uppriktig. Eller i vår församling måste det finnas plats för en mångfald. Ingen ska behöva känna sig exkluderad. Och på andra håll, även om det inte alls är lika vanligt i Sverige, så är det viktigare att man har precis rätt tro. Men i de här ytterligheterna så blir det en livlös tro, en ogästvänlig miljö. Och man är van vid att hamna i konflikt med andra eftersom man har gjort sig själv till en sanningssägare som måste tillrättavisa alla andra. Men Bibeln lämnar inget utrymme till någon av de här positionerna. Gud kommer aldrig att säga att du omfattar rätt lära bevisar att du är kristen. Han kommer inte att säga så. Och han kommer inte heller att säga att du är hängiven och snäll bevisar att du är kristen. För lära och liv måste gå tillsammans. Rätt lära ger upphov till lovprisning. Och lovprisning för oss ut i kärlek till varandra, till vår nästa. Att vara kristen innebär att du lyssnar på Gud genom hans ord. Du kan inte vara kristen samtidigt som du ignorerar vad Gud säger i sitt ord. Att vara kristen innebär att du älskar de heliga. Att du älskar dina bröder och systrar som är i Kristus. Att du förbinder dig till en lokal gemenskap av kristna och låter dem se in i ditt liv och att du låter dem älska dig. Så låt oss börja med att titta på läran. Jag tror den hamnade här borta. Han säger, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus. Paulus sammanfattar, han gör ofta det, hela den kristna tron med att säga, ni tror på Herren Jesus. Inte Jesus plus något annat. Det är skillnaden mellan den kristna tron och andra religioner. I Galaterbrevet och i Filipperbrevet så kommenterar Paulus en lära som då var framgångsrik i det sammanhangen. Nämligen att man behövde tro på Jesus och omskära sig. Man behövde hålla vissa judiska ren levnadsregler. Men Paulus menar att om du lägger till någonting till Jesus, så omintetgör du hela evangeliet. Det blir inget kvar, det blir ett annat evangelium. Därför att han är frälsaren. Han har fullbordat allt som är nödvändigt. Han är allt. Att vara kristen innebär att jag har mitt hopp i Jesus. All min rättfärdighet i Jesus. Inte någonting som jag har gjort. Jag kan inte liksom förledas att tro att jag är kristen. Gud älskar mig för att jag är snäll. För att jag är hjälpsam eller någonting annat fint som jag tycker att jag är. Allt mitt hopp, all min rättfärdighet, all anledning för Gud att välsigna mig finns i Kristus. Och så lägg märke till att han säger Herren Jesus. Han är Herren. Du som är kristen tillhör inte längre dig själv. Du har överlämnat herraväldet för ditt liv dit där du hör hemma. Han är Herre. När Nya Testamentet använder ordet Herre så är det grekiska ordet kyrios. Och det är ett ord som är djupt, det är ett ord som är brett. Det kan betyda Herre, liksom, min Herre, som en respektfull titel bara, Sir. Men det kan betyda mycket mer än så. När kejsar Augustus började påstå att han var Gud och han satte upp ett eget tempel. Han hade egna präster och han krävde att romarrikets invånare skulle tillbe honom som Gud. Så kallade han sig själv för kejsar, alltså Caesar Kyrios. Caesar, Herren. Caesar är Gud. Och det var för övrigt därför som de kristna kom att betraktas som ateister, som samhällets fiender, för att de vägrade bekänna Caesar som Kyrios. Därför att Kyrios var så laddat. När gamla testamentet översattes till grekiska så översattes Guds namnet till Kyrios. Så Gud blev Herren. Så ni ser att det finns en sån spännvidd i det här ordet och en sån djup i ordet. Så när Jesus kallas Kyrios så är det i regel ett sätt för Nya Testamentets författare att tala om att han är Gud. Så det innebär att man kan inte tro på Jesus hur man vill. Bibeln kräver att du tror på Jesus, att du närmar dig Jesus som Gud och som människa på samma gång. Så här har vi två omistliga läror. Dels om Jesus som frälsare och Jesus som Gud. Och om du ändrar på någon av de här så får du en helt annan religion. Så för att kallas kristen så behöver du tro på Jesus som frälsare och som Gud. Du behöver tro att din rättfärdighet kommer utifrån, från Gud genom Kristus. Det finns ingenting du kan göra, det finns ingenting du kan erbjuda Gud för att få honom att acceptera dig. Det finns inga sakrament, det finns inga mänskliga riter som du kan gå till som renar dig. Du kan bara ta emot honom och ta emot hans rättfärdighet genom tro och inget annat. Du kan bara få det som en gåva. Kristus är Guds rättfärdighet. Okej, för det andra. Paulus har hört deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de heliga. Det är ett lika viktigt kriterium som att ha rätt tro. Eller om man vänder på det. Det är lika oroande om du inte har kärlek till alla de heliga som det är oroande om du inte tror på Jesus som Herre och frälsare. Det finns en massa dåliga skäl att vara med i en församling. Massor. Ett dåligt skäl är att du har vuxit upp i kyrkan och du är med för din nostalgis skull. För att det ger en känsla av sammanhang och trygghet och tradition. Att det skapar kanske en viss sinnesstämning. Att det ger en känsla kanske av rättfärdighet. Att vara med en församling som gör goda saker. Men egentligen så har du ingen verklig kärlek till sanningen. Du är egentligen inte alls bekväm med den där pastorn som envisas som jag talar om omvändelse från synd. Och de andra i församlingen är dina vänner och du trivs bäst med dem som är lika dig. Ni är kanske på samma plats i livet ungefär. Ni har samma förhållanden arbetsmässigt eller familjeförhållanden. Men egentligen så bryr du dig inte så mycket om de andra i församlingen som du inte har lika mycket att göra gemensamt med. För att du inte är kristen. För att du är med i en församling av dåliga anledningar. Du kanske bekänner Jesus som frälsare. Och även om du kanske inte så ofta läser Bibeln själv så har du hört tillräckligt många predikningar så att du kan skriva rätt på teologitestet. Liksom. Du har rätt tro. Men du saknar kärlek till de heliga. För att du inte är född på nytt, helt enkelt. Det är för att den som är en sann kristen, den som har sett sin egen synd och som har sett skönheten i Guds nåd, den som hoppas på Kristus av hela sitt hjärta, kommer oundvikligen att växa i kärlek till de heliga. Så det innebär att också de personer som du inte har något kulturellt gemensamt med, kan du prata om Kristus med? Och det är allt ni behöver. Det räcker alldeles utmärkt för att ni ska ha en fullödig och genuin och djup gemenskap. När församlingen består av kristna så upphör den att vara en intresseförening som binder människor samman för att de har så mycket gemensamt. Vi behöver inte prata om sommarstugor, om båtar, om golf, om arbeten. Eftersom vi har, eller någonting annat som vi har gemensamt. För vi har någonting mycket, mycket djupare gemensamt som vi hellre vill prata om. Vi upptäcker att trots att vi är olika, trots att vi kommer från andra kulturer, så älskar vi varandra. Mycket mer faktiskt än vi älskar de som vi har alla kulturella saker gemensamt med. Vi upptäcker att vi mycket hellre än att sitta och prata med våra släktingar om fritidsintressen och om bostäder så skulle vi vilja vara med våra bröder och systrar i församlingen och prata om den frälsning som vi har fått i Kristus. Vi älskar de heliga. Och i synnerhet älskar vi den lokala församling som vi är en del av. Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att älska en odefinierad, okroppslig kategori av människor. Jag stör mig så mycket. Vi har tittat på Melodifestivalen. Och i de svenska deltävlingarna så nästan varje gång tror jag, som jag har sett, så ropar vinnarna ut liksom, i eten. Jag älskar er. Och jag blir lika frustrerad varje gång. Tyder det? Det är nonsens. Jag älskar er. Vem då? Liksom, det är ett helt meningslöst uttalande. Möjligen kan man säga, jag älskar det som alla ni okända människor har gjort för mig. Det fyller mig med varma känslor när jag tänker att ni har röstat på mig. Tack så mycket. Men när man älskar någon så har kärleken ett objekt. Att älska alla de heliga, det innebär att när helst du träffar en kristen, var det än är, vilken kultur den än har, så finns det ett band som binder er samman. Det finns ögonblickligen en kärlek som du kan känna igen. Liksom. En broder, en syster. Jag älskar dig. Kom och krama mig. Fast jag är svensk och inte ens tycker om att kramas. Och det innebär förstås att du älskar en specifik gemenskap av människor. Naturligtvis, aldrig mindre än så. Så, sammanfattningsvis. Vi har tittat på Paulus lovprisning. Vi har sett 7 detaljer som kan vara vägledande i vårt eget böneliv. att vår lovprisning, liksom Paulus, bör vara trinitarisk, riktad mot Fadern, orienterad kring Sonen, i Andens glädje. I glädje över Guds suveränitet och herravälde. I glädje över alla de välsignelser som vi får på grund av att Kristus har gett sig själv för oss. Och till Guds ära, för att han är värd att prisa. Det slår mig nu, vänner, att jag vill inte alls hämma er. Ni måste inte känna att ni måste pricka in allt det här när ni ber. Utan låt det bli till inspiration. Låt det liksom hjälpa er när orden tar slut. Ja, jag kan be så här. Och så har vi tittat på vilka Paulus ber för. Han ber för de som är mottagare av alla de här välsignelserna. Han ber för kristna som han troligtvis inte känner personligen. Men han har hört två saker om dem som får dem att oupphörligen tacka Gud för dem. Deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de heliga. Tron och kärleken går tillsammans. Så låt också det gälla oss här. Låt oss vaka över att hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt. Att vara noga med att läsa Bibeln och försöka förstå. Att älska sanningen och vara ivriga att lyssna på Guds ord. Men låt oss också älska varandra som Kristus har älskat oss. Låt oss överträffa, vi säger så i vårt församlingsbund. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Vara goda och barmhärtiga mot varandra. Uppmuntra varandra, bygga upp varandra. Trösta varandra, vara gästfria mot varandra. Det är ett oerhört ideal och vi brister hela tiden. Men låt oss satsa på det. Allt det goda vi har vi fått som en gåva. Så låt oss påminna oss om det och prisa Gud för den han är och vad han har gjort för oss. Låt oss be. Himmelske Fader, ja, hur kan vi prisa dig med ord som är tillräckliga? Det känns så futtigt. Vi prisar dig för att du har gett din son som gav sitt eget blod så att vi kan tas upp som dina barn och kalla dig Fader. Vi prisar dig för denna oändliga godhet och välvilja och kärlek som är riktad mot oss på grund av Kristus. Vi prisar dig för att vi har i vårt liv en Herre, en kung som är värd att följa. Fader, påminn oss om detta. Vi ber om andens kraft och gemenskap så att vi ser det, så att vi förstår det mer och mer och så att det formar oss. Fortsätt att forma den här församlingen till din ära. I Jesu Kristi namn. Amen.